Gott. Johannes heter jag, som sagt, Johannes Nelson, och jobbar i Räddningsmissionen annars. I gatukyrkan närmare bestämt. Räddningsmissionen är ju en organisation här i stan i Göteborg som väldigt förenklat jobbar med socialt utsatthet på olika sätt. Och jag är då pastor i gatukyrkan. Och vi är mitt uppe i, eller kanske i slutet av, fastan. Och fastan har ju som primära syfte, skulle jag säga, att förbereda oss inför det som kommer. Inför, ska det ner kanske till och med? Hörs jag nu fortfarande? Ja. Nej, men fastan har som syfte att förbereda oss inför påsken som kommer. Och det är inte vilken påsk som helst, utan det är en påsk där Jesus måste dö och uppstå. Det är näst intill absurda i att det är döden och uppståndelsen som är vägen till liv. Så alla föregående texter har haft som syfte att tala om detta. Att kontrastera liksom världens attityd till ondska, till kontroll, till kärlek, i kontrast då till Guds rike och till Jesus attityd. Första söndagen i fastan handlade ju om hur Jesus frestas i öknen av djävulen att ta kontroll. Att inte gå den här självutgivande kärlekens väg, utan att ta makten helt enkelt. Och andra söndagen hade vi en kvinna som kommer och ger av sig själv i självutgivande kärlek och smörjer honom för sin begravning. Och hur världen tittar på, lärjungarna tittar på och blir kränkta av detta slöseri. Och tredje söndagen i fastan handlar om hur Jesus övervinner ondskan när han driver ut en stum ande och på så sätt gör ett uppståndelsemirakel i den här pojken. Så alla tidigare texter har pekat framåt. Framåt mot Jesus död på korset. Har förberett oss inför detta faktum. Och då blir det lite, ja, det blir lite som att det känns som att det är fel i kyrkoåret här när vi kommer till dagens text. Plötsligt handlar det om Maria. Och det är våfflor mitt i allt. Och det är ju 9 månader kvar till jul, så det kanske finns någon tanke där. Men samtidigt så är det märkligt att vi har Guds mäktiga verk som titel. Hur passar det in på en tonårsflicka som blir gravid? Ja, jag tror att fokuset ligger på makt här. Och villigheten att ge upp makt. För med dagens tema kanske vi förväntar oss en text som handlar om hur Jesus stillar stormen. Eller gör vatten till vin. Eller hur Israels folk tågar ut ur Egypten. Att det är ju någonting som man kan kalla mäktigt. Det är så vi tänker makt. Stora spektakel med stor inverkan på sin omgivning. Man pratar ju om maktens korridorer. Och det är Vita huset och det är riksdagen. Där det finns människor som har inflytande. Människor som bestämmer. För det är så vi gör, människor. Vi jagar status. Vi vill synas. Vi vill vara viktiga. Vi vill ha inflytande och komma bort från allt som är maktlöshet och svaghet. Men alla som har fått tag på lite makt vet också att det tar inte så lång tid innan det börjar knaka lite i fogarna. Jag tänker att vi sitter i våra fina villor, eller radhus i mitt fall. Och till början är allt bra och fint. Men sen börjar vi tänka. Tänk om någon vill hota mig i allt det här fina jag byggt upp nu. Allt det här jag äger och har tillgång till. Så man bestämmer sig för att installera inbrottslarm och det är brandlarm och man gör stora häckar omkring sig. För mycket vill ha mer, säger man. Men mycket är ju också rädd att förlora det man har. Och jag tror att det är precis det som är liksom centrum i världens sätt att hantera makt. Det är rädsla. Rädd att förlora den här makten man har. Jag tänker ju på en person som är högaktuell och som många kanske tänker på när man tänker på makt. Och det är ju Putin själv. Man kan ju fråga sig, varför måste han hålla på så här med det här invasionskriget? Varför måste han liksom ha den här auktoritära staten? Det måste kräva otroligt mycket för honom själv med. Han måste själv gå runt med otroligt mycket ångest och rädsla att förlora den här makten. Varför kan han inte bara fly till någon liten by i Sibirien och sitta där och i någon fin stuga och meta resten av livet? Varför måste han liksom fortsätta med det här? Men han kan ju inte bromsa. För allt annat vore ju att visa svaghet. Att stagnera. Att gå in i död helt enkelt. Mer eller mindre. För makt är så mycket mer än att bara styra ett land eller sina medarbetare. Makten är också en väg till liv. Det är bort från lidande och död. Och det är rädslan för döden, tror jag, som är en del i drivkraften till att vi människor vill ha makt och behålla den. Om vi tänker på ett av de mäktigaste verken som finns i vår tid är kanske Nobelpriset. Och nu 2009, när en kvinna, en danska, dog, Inger Christensen, så var det en del debatt om varför fick inte hon Nobelpriset? Vad var det som gjorde att hon inte fick Nobelpriset? Man var väldigt upprörda. Och hon har ju inte behov av de här pengarna som man får, den här otroliga stora vinstsumman när man får Nobelpriset. Och man kan ju fortfarande läsa hennes stora lyriska verk, liksom. Den här lyriken hon har skrivit. Men jag tror att den här upprördheten kanske grundar sig i en rädsla för en själv. Rädslan av att bli bortglömd. Rädslan för döden. För att om man får Nobelpriset så bidrar det till att man inte blir bortglömd sen när man dör. Åtminstone inte så snabbt. För man säger ibland att en människa dör två gånger. Och den andra döden är när man blir bortglömd. Att man lever vidare hos andra. Och när man blir bortglömd så dör man till slut en andra gång. Så att göra någonting storslaget, något mäktigt verk som alla kommer ihåg, är på så sätt något konstgjort sätt att övervinna döden. Det är att försöka leva evigt. Det är att visa att man har bemästrat livet. Så jag tror att många av våra mäktiga verk handlar om just detta. Att förlänga våra liv. Att lägga till en an till vår livslängd, som Jesus skulle säga. Alla pyramider och balsameringar. Alla storverk i litteraturen och musik. Kanske har en gnutta drivkraft av en viss dödsångest vi har. Och jag tror att de här tendenserna finns såklart även idag hos oss. Alla som sitter här. Vi strävar uppåt. Bort från lidande. Bort från död. Bort från svaghet och maktlöshet. För vi vill ha kontroll på denna kaosartade värld. Så pass att jag tror att vi ställer oss frågan här. Vad är ens alternativet? Precis som Putin tänker. Vad är ens alternativet? Vi måste köra på. Annars så dör vi ju. Alternativet är ju att lägga sig ner och dö. Och ja, det är väl precis det som alternativet. Det var det alternativet som Gud valde i alla fall. I Jesus. Att inte ta den här världen med våld och med makt. Utan att lägga sig ner och dö. För Guds mål med sitt rike, med Guds rike, är inte att byta ett namn på diktatorn i romarriket till Jesus Kristus. Jesus är inte den messias som de förväntade sig på den tiden, som skulle komma med våld och liksom störta det här romarriket. En teolog som jag är väldigt inspirerad av, som heter Robert Ferrer Capon, som levde i USA och var präst, skrev en del böcker. Han skriver så här. Jag översätter då parafras på svenska. Messias hade aldrig tänkt rädda världen genom mirakel och mäktiga gärningar. Inte genom att endast lägga ett plåster på det onda. Genom en stillad storm här, en folkhop mättad där och en botad styrmor längre ner på gatan. utan världen var tänkt att räddas inom ett djupare och mörkare mysterium. Och i centrum av detta finner vi Messias egen död. Jesus har alltså ett större mål. Han vill göra upp med hela världens synd och rädsla. Och på så sätt låta Guds rike brista fram. Och då räcker det inte bara med kraftfull makt och kontroll. Och Robert Ferrar Capon fortsätter också. Och det här är ganska långt citat. Och ja, det finns ju någonting om sådana här kreativa processer där man pratar om att man ska kill your darlings. Att man ska göra sig, vad ska man säga, man ska kapa brett och så. Även det man tycker om. Det har jag inte gjort här, utan ni får hela citatet här. Men det är väldigt kärnfullt i alla fall. Han fortsätter så här. Kraftfullt och omedelbart ingripande har såklart många funktioner. Med den kan du lyfta spagettin från tallriken till munnen, torka såsen från byxorna och ta med dessa till kemtvätten. Detta direkta ingripande är ansvarig för i stort sett allt som händer i världen. Och det fina är, det fungerar. Allt från att ta bort dammet med en trasa till att göra sig av med sina fiender med en pistol. Resultatet är omedelbart, tydligt och effektivt. Dessa typer av maktfulla ingripande har tyvärr en begränsning. Om du själv har som grundtanke att ett av livets stora mål är att förbli i kärleksfulla relationer med andra människor, så blir dessa maktfulla ingripanden totalt meningslösa. Ja, visst. Du kan med stark hand rädda ditt lilla barn från klippkanten utan att det äventyrar er relation till varandra. Men försök att blanda dig in i dennes planer när hen är 20 år gammal och se vad som händer. Speciellt om dessa planer kolliderar med dina egna. Föreställ dig att ditt barn använder din bil utan att fråga om lov. Och du använder dig av maktfullt verbalt ingripande för att skrämma ditt barn från att göra det igen. Det fungerar till en början. Men tänk att hen sen gör det igen, trots din utskällning. Och sen igen, och igen, och ytterligare en gång. Vad är nästa plan nu när du överlåtit dig till en metod av maktfullt ingripande? Jo, vid varje tillfälle så höjer du rösten lite till, tills du inte kan skrika högre. Och sen får du till slut ta till fysiskt våld, tills du inte heller kan slå hårdare. Och sen får du låsa fast ditt barn vid en stol och, ja, ni förstår. Era relation kommer förstöras om du vägrar att vid något skede avstå från att använda dig av ingripande makt. Ända tills du bestämmer dig för att inte längre dela ut några fler bestraffningar och stryk, utan väljer istället att låta dig själv vara den som tar stryk. Det var hela citatet. Och jag tror att det är så här vi måste förstå delvis påsken, passionshistorien, men också dagens text. Att Gud är en kärleksfull, relationell Gud. Det är Gud som drivs av kärlek snarare än av rädsla. Och det är med dessa ögon jag tror att vi kan förstå i alla fall lite bättre det här märkliga. Att Gud går en död till mötes för att försona världen. Och det är utifrån denna förståelse vi också måste förstå dagens text. Därför vi befinner oss i en lantlig by i Nasaret, i ockuperade Galileen för 2000 år sedan. För Guds mäktiga verk är inte som vi, världen, förväntar oss den. Utan viktig pusselbit i allt som ska ske är denna till synes obetydliga tonårsflicka. Det är med henne som medhjälpare, som tjänarinna, som Gud tänkte göra ett mäktigt verk. Så vad är det Gud ser hos henne? Jag tror att Gud ser samma kvaliteter i henne som hon ser i sin egen son. Hon har ett Kristuslikhet över sig. Hon är redo att lägga ner sin egen vilja, lägga ner den lilla makt hon äger och vandra i tillit och tro till Gud, att han kan ge nytt liv även bland det som är dött. För det är inte nog med att hon befinner sig på botten redan. Hon bor på landet, långt bort från maktets centrum. Hon är ung kvinna i ett patriarkalt samhälle som värderar både livslängd och vishet. Och nu får hon frågan om hon vill gå ännu längre ner. att bli gravid utanför äktenskapet och dra skam både över sig själv och sin familj. Och hon tackar ja. Precis som Jesus gör så tackar hon ja. Att gå in i detta som kanske verkar som död för oss andra. Och nu sitter vi kanske själva och funderar. Kan vi göra samma sak som Maria? Samma sak som Jesus? Säga, låt din vilja ske. Kan jag motstå att kontrollera min omvärld och mina medmänniskor? Och oavsett om vi lyckas med detta eller inte. Om vi går hela livet rädda att förlora den lilla makt och det liv vi har. Så kan vi veta att Gud och Guds vilja har skett i Jesus redan. Han levde i tillit till Gud. Att Gud har makten och kontrollen i slutändan. Så Guds mäktiga verk som inleds med den här tonårsflickan gör att vi kan vila i tillit. Vi och Putin och Inger Christensen kan vila i tillit till att vi inte behöver göra några mäktiga verk för att övervinna döden eller ens klara oss i livet. Utan vi kan få tro att våra liv och vår maktlöshet på något sätt inte är bortglömd, utan det är gömt i Jesus död och uppståndelse. Amen.